Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av NHL-podden. Lite senare den här veckan, det blev så den här gången. Men vi har fått ihop det till slut och faktum är ju att Per Bjurman, du sitter faktiskt på Madison Square Garden nu.
Yes, det gör jag. Jag sitter i fotografrummet innanför pressrummet. Det är en skrubb utan fönster och man känner sig, det känns lite som ett fängelse här för okay. Fotograferna har. Jag hoppas det inte kommer någon fotograf här för de brukar vara griniga typer.
Okej, okay, men då är det ungefär lika inspirerande som min Sport Sebastian mötesrum som jag alltid sitter i.
Ja, det kanske är rätt åt mig att jag får sitta här den här veckan. Men ja, det blev ju lite senare den här veckan. Det har varit en rörig vecka för oss båda. Jag har varit ute och snurrat i, först i Toronto, sen, eller allra först i Texas, sen Toronto och Milwaukee. Och nu är jag tillbaks på Garden, då har jag varit på morgonvändning här. St. Louis är ju stan och säsongens kanske hittills mest spännande match väntar ikväll på Madison Square Garden mellan Rangers och Blues då.
Två formstarka lag. Vi har ju inte minst Rangers då som har sex raka segrar när vi spelar in där.
Ja, och det är lite oväntat. Det är lite konstigt att de har ju fortfarande inte spelat särskilt bra.
Nej, de har inga bra sådana här Corsi och possession numbers och sånt där.
Nej, och de har ju bara spelat, som man kan se med blotta ögat, bara ögonblicksvis har de varit riktigt bra. Men de vinner ändå och det är ju som de påpekar det viktiga. Det är jätteviktigt när man inte spelar bra att man vinner så att man hänger med. Ja. Då finns det ju sparkapital.
Exakt. Men man kan ju tillägna stor del av, eller så att säga, man ska tillskriva stor del av framgången faktiskt att Henke Lundqvist har en, och det har vi varit inne på varenda vecka nästan nu, men han har en helt fullkomligt galen start. Han är precis så bra som man kan vara, men som man nästan aldrig är i början av säsongen för att.
Nej, nu tror jag det är så det är på papper också. Det är bästa starten någonsin för Henke Lundqvist. Han höll ju nollan mot Carolina häromdagen och har nu de bästa siffrorna. Vi pratade lite med honom här att han är kvickare och så. Delvis, så han har ju lagt upp säsongen lite annorlunda. Han har varit utmanad av coach Vigneault när förra säsongen tog slut. Att han blev beordrad att ha en bättre start och det har han då jobbat med. Benoit, sin målvaktstränare här. Men samtidigt så har han bytt lite utrustning. Vi pratar om det nu på morgonen. Han har framförallt lättare skridskor och han ser mycket snabbare ut när han rör sig i sidled. Och delvis har det med skridskorna att göra. De ser ut som vanliga skridskor och de är tydligen lättare då. Han trivs väldigt bra i dem.
Precis, det har dykt upp lite bilder på Twitter och så som med det jag sett. Folk har spekulerat, vad är det för grillarna på sig egentligen? För det ser ut som typ utespelarskridskor. Inte sådana här klumpiga målvaktsskridskor man ser.
Nej, men det är fler och fler målvakter som har sådana tror jag. Och han berättade att det var en prototyp han fick testa i somras. Men han var så förtjust så han fortsatte köra med prototypen.
Jaha, så det är liksom, det är inte ens på marknaden. Det är bara Henke Special där.
Ja, typ. Så vitt jag förstår. Men även fler, jag tror att fler har testat samma.
Det är mycket möjligt.
Men illor.
Ja, men nu när typ Carey Price är skadad och varit så kanske en vecka till. Och vart från en vecka tillbaka så känns det som att visst han börjar säsongen brutalt bra Price med massa i Montreals där galna liksom svit av segrar. Men nu tycker jag nästan Henke leder Vezina-racet, det är väldigt tidiga Vezina-racet.
Ja, men de möter en väldigt bra målvakt, eller formstark målvakt ikväll också. Jake Allen har varit helt sensationell för St. Louis. Och när man pratar med spelarna där nu och efteråt så är det honom de pratar, han har varit snuskigt bra, Alex Sten och Magnus Pääjärvi och Carl Gunnarsson.
Ja, du ser. Och Jake Allen, man får ju verkligen säga att nu har han på allvar tagit första spaden av Elliot där.
Ja, det har han. Men man har ju bilden av att det kommer alltid någon liten dipp för de här St. Louis-målvakterna. Att de har sånt här spel i sig. Men att,
jag vågar inte ropa hej igen, även om Allen känns som den som framtidsnamnet av någon utan tvekan. Men vi såg ju Allen i slutspelet. Det var han som svek dem lite grann, får man säga. Då, mot Minnesota när det tog tvärstopp igen. Och då var han inte alls bra. Så det är inte, det är ingen jag har vågat hålla i handen. Men nu går det inte att frågasätta att han spelar med senaste veckorna. Det är ingen snack om det.
Nej, han var det bästa. Och så att det lutar väl åt att det kan bli en väldigt fin målvaktskamp här ikväll då.
Ja, och då ska vi komma ihåg att St. Louis har haft mycket skador också. Så att det är verkligen Allen som har tvingats skriva fram.
Ja, de har ju fortfarande väldigt många borta. Men vinner ändå. Rangers-spelarna är väldigt excited över att få spela den här matchen ikväll. De säger att det är säsongens hittills bästa test.
Ja.
Det är nog.
Ja, det känns lite som eldopet. I alla fall med tanke på de här sex raka segrarna också nu.
Att det, ja.
Nu kommer den tuffaste av de här matcherna liksom, hittills. Det är nu.
Ja. Vinner vi ikväll också, sa Victor Storberg, då jävlar.
Ja.
Ja. Så kan det vara.
Ja, men jag vill stanna lite där innan vi går vidare, så måste vi ändå, vi var snackade en hel del om Hall of Fame och Lidström och så här redan förra veckan inför den här helgen i Toronto, men det faktum är ju att du, som du sa nu har du ju varit där. Det var ju din första Hall of Fame-gala på plats.
Ja.
Nu vill vi höra.
Ja, det var 4-5 väldigt speciella dygn uppe i Toronto. De drar ju ut på den här ceremonin och de vet hur man skapar suggestiva känslor kring den här sortens evenemang.
Ja,
det är ju helt klart. Och det var, ja, det var väldigt speciellt att få vara med om. Just som Lidas var där. Och man påminns om Lidas fantastiska storhet som både som spelare och som person. Och har med honom att göra är... jag slutar aldrig att förundras över att någon med den statusen han har, en sån superstar, är så otroligt vanlig och ödmjuk och trevlig människa som så jävla schysst att ha att göra med. Det är, han är ett föredöme för alla, verkligen.
Ja, det som är så speciellt med Lidas, som jag kanske har kallat för the perfect human, det är att när folk är så där perfekta, då blir det nästan så att man irriterar sig lite på dem. Liksom. Man tycker att det kan inte vara så perfekt. Men det går inte att irritera sig på Lidström.
Nej, verkligen.
Liksom en nivå till.
Ja.
Det är helt sjukt.
Han är bara naturlig, han är fortfarande, finns det lite att han nästan är lite blyg, trots allt han har varit med om.
Ja.
Och fullständigt naturligt ödmjuk, det finns inget skolat i det här, han bara är så här.
Jag vet inte vad jag ska säga, jag tyckte det var lite kul, för att jag får erkänna att, och jag är besviken på mig själv, att jag, grejen är att den här själva måndagsgalan då, den riktiga induction ceremony liksom, i måndags där, när de höll sina tal och klev upp på podiet. Det missade jag. Jag såg inte det live. Jag trodde det sändes ju inte via Viaplay till exempel, utan och jag, för första gången så lyckades jag inte hitta någon sån här full stream från Uzbekistan eller någonting. Jag fick gå in på NHL's Facebook morgonen efter, och det som är lite kul att konstatera som svensk här nu, det är ju att om man kollar, man kan ju se views på klippen liksom. Och Lidström var redan då uppe i typ 650 000 views, medan de andra, Fedorov, inte för att ta något ära av dem, men Fedorov, Pronger och så här, de låg på så här 40-45 000. Så det var enorm skillnad i intresse för en viss person, får man säga.
Ja. Ja, det kändes som i mångt och mycket var väldigt Lidas weekend i Toronto. Han sa själv att redan under fredagen då så var det ju den så kallade Hall of Fame-matchen mellan Detroit och Toronto Maple Leafs på Air Canada Center.
Ja, du var ju där också redan då. Mm.
Ja. Och han sa det att vi är ju i Toronto, som Detroit-spelare vet man inte riktigt vad som väntar för bemötande då, men han har varit grundligt hyllad även av Maple Leafs-fansen när han kom ut på isen före matchen och släppte ju pucken där med Zäta och
Fenuff,
ja. Men det är också fantastiskt att bara höra, alltså när man frågar folk runt omkring där, alla var ju såhär lost, de hittar inte orden för att beskriva Lidas storhet. Alla blir så här blanka på gapan när de ska försöka beskriva. Ja, det är både gamla coacher, Scotty Bowman och Börje Salming och alla man pratar med.
Ja.
De älskar sin Lidas.
Ja, det är helt enkelt bara så. Det är faktiskt så att jag har fått tjuvläsa lite, nu avslöjar jag, men vår vän Stefan Holm, inte höjdhopparen utan Sportbladet Stefan Holm.
Ja.
Han har skrivit ett reportage som jag tror kommer ut ganska snart här faktiskt. Är stort, om idrottsföräldrar. Och det är med alla möjliga kända svenska idrottsprofiler. Och en av dem är ju Niklas Lidström. Och han fick faktiskt komma hem till Lidas där och ta lite bilder i hans nybyggda hus där i Västerås, som är fruktansvärt fint alltså. Jag ser fram emot att det publiceras, men jag kan kolla på de där bilderna igen, för att det är inget dåligt hem han har byggt där, och han verkar inte vara någon direkt jobbig idrottsfarsa att göra med heller.
Nej, det tror jag. Jag har faktiskt varit hemma hos Lidas i huset han hade utanför Detroit.
Just det.
Mm. Ja, det var första gången jag träffade honom, och det var så här, vi skulle göra ett reportage. Jag var väldigt nervös första gången. Här är 2006 uppe i Detroit. Kände ingen där, men han kände igen mig från Borlänge Tidning.
Ja, just det. Han är ju trots allt dalmas från början.
Ja, och sa att är ni här i eftermiddag? Det var jag och Pontus Höök. Och så, men kom hem då. Så det var bara att åka hem till Lidas. Inget dåligt hus det heller, kan jag säga. Ett slott i Novi utanför Detroit.
Just det, där de håller till, hockeyspelarna.
Så han är väldigt extremt generös på det sättet också.
Ja, det är inte många som bara så där, utan att du ens kommer på frågan liksom, att bara själv tar upp det liksom, kom hem då liksom. Det är inte många av den statusen som har den liksom, ödmjukheten, eller vad ska man kalla det, generositeten liksom.
Nej, de enda jag var hemma och ser honom, Daniel Alfredssons hus utanför Ottawa, och så hemma hos Lundqvist då.
Ja, just det.
Det är ju väldigt generöst då.
Ja.
Men jag måste säga, alltså, när man är fyra nätter jag var i Toronto, och som hockeyfan alltså, och vara i Kanada och i just den hockeymetropolen med engelska som språk.
Ja, just det,
är lite annorlunda i Montreal. Ja. De är väl lika stora hockeymetropoler. Men det är så fantastiskt att vara, för hockey är har sån prioritet där. Det är liksom, det är det viktigaste, känns det som, i vardagslivet.
Ja.
Och bara köpa tidningen på morgonen, och det är 7-8 sidor hockey hela tiden. Det är som att framförallt söndagen. Liksom söndagstidningarna i Toronto är magiskt. Krönika efter krönika efter krönika om hockey.
Ja, det där är ju... För du är ju van i New York, och du brukar ju liksom i princip twittra ut så fort de ens är på... När de är på första sidan, det är liksom... Det är en gång varannat år, höll jag på att säga.
Ja, precis. Ja, det är om de går långt i slutspelet och så.
Ja.
Och det blir som att det liksom surras hockey hela tiden. Man hör rykten och man hör analyser och man hör vad spelarna tycker och tänker. Ja, jag är inte så superstort fan av Kanada som land i övrigt. Jag tycker det är mycket roligare i USA. Det är något som saknas där. Det finns inte samma liksom nerv i Kanada. Men just den där hockeyaspekten det är jävligt kul. Man kanske skulle ta och bosätta sig i Toronto ett tag. Vad tror du?
Ja, det tycker jag definitivt kan slå till med här. Snart kommer William Nylander slå igenom där.
Ja, du tittade Pat Leonard in i mitt rum och låg stort att jag satt här. Stop coaching Pat.
Ja, just det. I det fina exotiska fotografrummet du sitter i.
Precis. Ja. Han hade tänkt att få ha ett samtal här själv, tror jag, med någon. Men det gick inte.
Det gick inte. Där var Per Bjurman har ockuperat det.
Ja. Precis. Ja, men hörru du. Vad ska vi prata om mer idag då?
Ja, jag tänkte...
Det är mycket surr plötsligt om målvakter och målburar och målvaktsskydd.
Ja, det kan vi ta upp faktiskt. Det tycker jag absolut vi kan ta upp. För att det var ju general manager-möte här i tisdags.
Ja.
När de faktiskt hade lite sådana där frågor på agendan. Det var ju dels coaches challenge och det har funkat hittills och lite sånt. Men det kändes som den brännande punkten som de verkligen ville diskutera. Men som framförallt kommer bli fokus i mars när de har sitt enorma möte där på 3 dagar i Boca Raton i Florida.
Boca Raton.
Jag säger alltid fel. Jag tror jag sa Boca Raton i allting förut, men jag orkar inte.
Fast de har ett stort möte redan nu i Pebble Beach i Kalifornien. Kommande dagarna. Board of Governors.
Just det.
Men ja, det är sant. Det anses ju då att det görs för lite mål helt enkelt. Och det har ju aktualiserats under den här första grundseriemånaden.
Ja.
Vissa lag har haft väldigt svårt med mål. Jag känner ett till exempel i västra Florida.
Ja, det där laget som vi ska frångå att gå in på, så att säga. Tänkte jag.
Mm.
Men andra lag som vi trodde skulle tillhöra toppen, Anaheim, började säsongen med att bli nollade, var det 5 gånger nästan.
Ja.
Och överlag så har det gjorts, jag tror det är minst antal, det lägsta målsnittet sedan 2003 och sånt där.
Ja, och det är ju ett problem såklart. Jag förstår ju att diskussionen kommer upp. Mm. Men jag tog upp med det, eftersom jag visste att du skulle prata om det, så tog jag upp det med Lundqvist här efter morgonvärmningen.
Ja, snyggt.
Och inte helt oväntat så tyckte väl han skepsis kring förslagen.
Nej,
på den här sortens ändringar.
Det handlar ju, för hans del, så dels handlar det ju om att kanske förstora målen.
Mm.
Men så handlar det också om att målvaktsskydden ska göras ner och att man kanske, målvakterna kanske inte får fortsätta använda större tröjor, utan att de ska använda utespela mått liksom. Ja. Och då måste de pressa in utrustningen under den, så då liksom tvingas utrustningen göras tajtare och mindre.
Jag förstår ju diskussionen, men jag håller med Lundqvist lite, måste jag säga. Han menar ju då att det viktiga är inte att det blir mycket mål, utan att det skapas mycket chanser och är intensivt, eller hur? Och att en 6-5 match inte nödvändigtvis är roligare att titta på än en 1-0 match om det är bra hockey.
Ja, precis. Jag har jättesvårt att riktigt välja sidan här, för jag har nog pendlat lite hit och dit. Alltså. Jag tycker ju, ja, alltså, visst, om man, för jämför man med 80- och 90-talet till exempel, så är det ju enorm skillnad på, om man ställer en Grant Fuhr bredvid Henke Lundqvist, då är det ju enorm skillnad i size liksom. Men det är klart, det görs ju färre mål då. Sen har ju målvaktstekniken och målvaktsskolan gått framåt enormt, så då är det är ju bättre målvakt idag rent tekniskt naturligtvis också.
Ja, det var han också inne på, att bara under de här 10 åren han har varit här så har det blivit en enorm skillnad, då att alla målvakter är väldigt bra, att jämnheten är en helt annan.
Ja, för så är det ju bara. Det finns ju ett större spann av duktiga målvakter nu för tiden. Alltså det är nästan, ja, jag kommer ihåg snacket inför säsongen var i alla fall att det nästan fanns för många målvakter. För att, alltså att det var nästan överutbud av målvakter i NHL. I alla fall första målvakter liksom.
Ja, diskussionen kom upp också när Alain Vigneault höll sin presskonferens på morgonen, och han var inne på samma sak. Han sa att målvakterna är de som jobbar hårdast och därför har de blivit bäst. Det finns inga som jobbar hårdare i hela laget. Så vill backar och forward köra mer mål på dem, så får de börja jobba mer och bli bättre.
Ja, men det kan ju finnas poäng i det också, för det har vi sett. Jag menar, på 90-talet fanns det ju knappt målvaktstränare liksom. Nu har ju den utvecklingen gått framåt, och de är så otroligt liksom systematiskt intresserade och liksom på detaljnivå när de sitter med sina iPads och studerar varenda rörelse match ut och match in, och till och med träningarna ska analyseras detaljerat, och alla vinklar och vrår liksom som måste täckas upp och som kan göras bättre, förflyttningar och allting. Så det är klart, och sånt ser man ju inte direkt med spelarnas skottteknik, att de står och iPadar fram liksom detaljer där.
Nej, inte för jobba. Målvakten är först ut på isen 20 minuter före alla andra och 20 minuter efter alla andra. Så att det ligger definitivt poänger i det. Och jag tycker någonstans att om man plötsligt skulle göra större målburar, det blir ju så här...
Bandy.
Ja, och det blir så här, alla noteringar från innan de förstora målburarna kommer ju att bli... Det blir som i friidrott, i spjutkastning.
Ja, just det.
Simning, att man får mäta rekorden på nya sätt. Liksom.
Ja. Nej, precis. Nej, det blir, då känns det som att man struntar lite i historien på något sätt.
Ja.
För det går inte riktigt att jämföra längre då. Och jag måste säga att jag är nog, på något sätt så är den här lilla konservativa sidan som framförallt är stark inom fotbollen, där nästan ingenting förändras. Där har ju hockeyn ändå en annan syn på saker, att man är öppen för regeländringar. Det tillkommer ju nya grejer nästan varje år. Men inte sådana här stora grejer som liksom verkligen påverkar. Det är liksom detaljer som ändras. Men det, att förstora målen, det är någonting som påverkar hela sporten väldigt tydligt.
Ja, så i så fall möjligen en liten justering av det här med storlek på skydd och tröjor. Det kan väl vara okej, men förstora målen tycker jag låter som ett ingrepp i själva sporten. Det är som att göra spjuten lättare eller tyngre.
Ja, exakt. Nej, så där är jag nog faktiskt med. Det här har ju varit en diskussion hur länge som helst. Det sa ju till och med Colin Campbell, heter han väl, på det där som är lite ansvarig på NHLs liksom... huvudcentral, om man ska säga, att han själv bara har 4-5 prototyper av olika målstorlekar i sitt garage, men ingen har någon riktigt fattat tycke för, utan det är dagen som gäller fortfarande. Det är inte riktigt varit aktuellt, trots att den här diskussionen dykt upp flera gånger annars när det har varit sektioner där det har gjorts lite mål. Ja. Jag menar, det 2003, att det är anledningen att det var ju precis innan den lockouten där, den långa lockouten 2004-2005, för då var det ju så mycket hakningar och spelförstörande moment som man klagade på, och det togs ju bort efter det.
Ja, ja, kanske kan man göra ett ingrepp istället. Det finns ju också på agendan att förändra reglerna för hur man får täcka skott.
Ja.
För det är ju ofta så också att det kommer inte fram så många skott för att de har blivit så extremt skickliga på att täcka.
Ja.
Ja, det är ju någonting som det är väl John Tortorella och Patrick Rouse, några coacher, tycker att det är porr nästan.
Ja.
Och se sånt, men det är ju inte jätteunderhållande. Man vet ju liksom, en mot en situation är det ju nästan omöjligt att göra mål nu för tiden, för att det är liksom, försvararna sträcker bara fram klubban precis mot pucken och skottet flyger upp i taket. Ja. Eller i nätet där, droppnätet, eller så blir det liksom, ja, det är, och jag tycker den här effektiviteten att göra mål liksom på styrningar och på alltså trafik framför mål, det tycker jag, det har jag ingen statistik på naturligtvis, men det känns som att det blir nästan svårt också, att det blir fler och fler skott som bara täcks liksom. Och jag tror det faktum att de gjorde zonerna större har inte hjälpt den grejen heller, för det känns som att skotten kommer längre ifrån, backarna hamnar liksom en meter, två meter längre upp i banan när de ska skjuta.
Ja, det kan något. Men det blir ju svårt att förbjuda dem att stöta.
Ja, jag vet inte riktigt vilken regel man ska, hur det ska stoppas. Det blir ju väldigt mycket bedömningssport av det då. Så att, och det vill man inte ha heller.
Ja, men de får vara försiktiga så de inte förstör saker med sina förändringar. Ja. Det tror jag vi kan vara överens om.
Ja, det tycker jag. Vad tycker, jag tar upp det förresten. Vad tycker du om coaches challenge då hittills? Det är 11 mål tror jag som har blivit bortdömda första månaden.
Ja, jag tycker nog att det, jag måste säga att jag tycker det är bra. Ju mer som kan bli rätt, desto bättre. Vad man möjligen kan ha synpunkter på är att det är några situationer som det har en minut efter ett mål har gjort att man ska kontrollera det. Det känns kanske lite konstigt.
Ja, precis. Det är verkligen så här, offside för 57 sekunder sedan. Liksom.
Ja.
Sen så tas målet bort. Ja. Det är ju märkligt. Och sen tycker jag faktiskt, det var man väldigt noga med att ha med i regelboken när man skrev den här regeln, att det är faktiskt domarna som till syvende och sist ska fatta beslutet där med, det är väl goal interference. Att han ska få se på en liten tablet, en liten iPad typ i båset. Så att det är han som,
ja, trots allt, så det ser lite lustigt ut.
Ja, men där, jag tycker det är lite onödigt. Alltså jag tycker, för att det ska bli konsekvent så tycker jag att Toronto ska fatta alla videobeslut själva. Det ska inte...
Nej, det kan jag hålla med om.
För att de har ju ändå regelboken framför sig. De är konsekventa. Det är ungefär samma personer som sitter där match ut och match in.
Ja.
Jag tycker det är helt onödigt att domarna ska avgöra just det.
Jag menar, det har du rätt i, Ekelin.
Ja, tack. Härligt.
Ja.
Men ska jag gå vidare med en stor snackis faktiskt. Nu på senare dagar. Man har ju sett diskussionen går varm lite överallt. Och det är ju väldigt spekulativt hittills, men det känns ju som att det finns väldigt mycket ingen rök utan eld i det här fallet, och det är ju Patrick Marleau. Att han vill bort, att åtminstone är intresserad av att waiva sin no trade klausul men då har han ju lite premisser att det är bara tre lag som han verkar vara riktigt intresserad av.
Ja, han vill bo i antingen New York eller i Los Angeles, ser det ut som.
Ja,
exakt. Det är ju då Rangers, Ducks och Kings som är de lag han kan tänka sig och avsäga sig sin klausul därför.
Ja.
Som jag såg Rangers fan Tobias Pettersson, som är en av stammisarna i kommentatorsspåret.
Blogglegendar.
Framhöll att det var en jävla tur att inte Glenn Seder bestämmer allting längre.
Då vet vi att det hade blivit av.
För det hade inte han kunnat säga nej till. Men jag är väldigt tveksam till att för något lag att ge upp särskilt mycket för en 36-årig Patrick Marleau.
Ja, alltså det är, ja, jag vet inte vad, alltså jag tycker fortfarande att det är en bra spelare liksom. Det är fortfarande han håller fortfarande hyfsad klass, alltså det är lite liksom Jeremy Ginla målskytts vibbar som finns kvar där.
Ja.
Och samtidigt så det som är starkt av han, det är att han är fortfarande, jag tror inte han har missat en enda match sen vad är det, 2008. Han är en riktig järnman på det viset. Och verkar ju sköta, han är liksom, får ju beröm för hur han sköter sin träning och sådär. Att han är intresserad av det och att han tar hand om sin kropp och han åldras väl så att säga.
Ja.
Men det är ju den stora avbrett för honom, det är ju att han har blivit av med sitt, han blir först av med sitt C och han har väl inte ens ett A nu tror jag. Att hans ledaregenskap har blivit så kraftigt ifrågasatt och att det är faktum att han precis som Thornton har varit en riktig choker när det har varit viktiga lägen, och nu känns det som att ska man träda till sig Marleau så blir det väl lite som ja, en contender som vill ha en extra krydda i slutspelet liksom. En,
ja, precis.
Extra tunga på vågen för att vinna Stanley Cup.
Han är ju, när jag har varit i San Jose och sett, mig påminner han ju om en Stig Dagerman. Det är något väldigt dystert och ledsamt över Patrick Malone.
Han har lite så här, ja, han har lite dyster uppsyn på något sätt.
Ja, jag tror att han är ledsen hela tiden. jag tycker det känns som, hade han liksom kommit hit till New York, det känns som en sån typiskt gammaldags klassisk Rangers bust. De har haft alldeles för många genom åren på, när spelarna har varit för gamla och kommit hit.
Senaste exemplet som funkar hyfsat bra när han kom, det var ju St. Louis.
Ja.
Men det var lite samma sak där. St. Louis sa att det var en klubb han ville till, det var New York Rangers. Och då såg ju Glenn Seder till och bara, det är en bra spelare vi hittar, de måste ju lösas. Big name liksom.
Ja, bara under de här åren jag har varit här har vi ju sett många, Chris Drury och Scott Gomez och
Wade
Redden, inte minst. Ja,
katastrof. Man hänger på Årik.
Ja, ja, fast han, det skulle jag inte vilja säga var någon bust. Han hade sina säsonger, han var riktigt bra. Men de vill ju, det är många som vill hit för de vill bo i New York och det får man ju förstå. Och de vill spela på Garden, vilket man också får förstå.
Ja precis.
Alltså, förr fick de ju dessutom obegränsat med pengar.
Ja, just det. Exakt, när det inte var någon lönetak. Mm. De kunde bara spotta ut sig. Det är lite konstigt, för vad jag förstått så har Marlowe nyss byggt ett nytt hus där i San Jose. Liksom. Och familjen trivs ju fantastiskt bra. Så att...
Ja, det är lite konstigt att det kommer just nu. Man, ja. Vad är det? Hatan de Boer?
En månad tog det in på säsongen. Liksom. Då kommer grejen.
Har han problem med de Boer, tror
jag? Ja, man undrar ju där. Eller om det är... Den här, jag vet inte varför det skulle utlösas just nu, men det har ju varit en ruggig spricka mellan de äldre spelarna och Doug Wilson, alltså general managern. Det kom ju fram, inte minst i våras där när Thornton öppet sa he gotta shut his mouth.
Ja, precis.
He gotta stop lying och grejer. Och det känns som att Marlowe och Thornton är liksom på samma sida i den diskussionen ungefär.
Thornton, tror jag, om det hade varit han, då tror jag Glenn Seder hade kommit tillbaka från
pension.
Palm Springs och krävt att han skulle komma in i Rangers.
Ja, det är sant. Det är ett snäpp till än Marlowe ändå, får man säga.
Ja.
I status.
Ja, precis. Mer i status än kanske faktiskt...
Kvalitet.
Ja.
Ja. Nej, jag har svårt att se faktiskt att det ska kunna bli en trade. Det enda som känns rimligt, tycker jag, det är så, av de här lagen, det är i så fall Anaheim, som dels ju har börjat knackigt och har lite svårt med målskyttet. Det ser lite bättre ut sista veckan här. Men så desperat brukar man ju inte vara. Liksom, att man...
Men vad ska man ge upp? Liksom? Vad är det värt?
Ja, det är det som är högst tveksamt. De har ju i alla fall löneutrymmet för att kunna göra en sån här manöver på kort sikt.
Ja, men det måste ju vara så att Sharks vill ha ett bra betalt från dem också.
Ja, för det är naturligtvis en förlust för dem att bara släppa honom. Ja. Det är fortfarande en viktig spelare för dem. Och börja
de säkert att vilja ha en Lindholm och sånt där. Och det tycker inte jag
är värt. Det är fullständigt ovärt. Ja, det går inte. Så att, jag har svårt att se. För vi såg ju vad St. Louis gav i utbyte.
Ja,
det är dyrare pris på sånt här ändå. Alltså, trots den stora risken man tar.
Och Kings har ju varken råd eller riktigt behov. Eller hur?
Nej, precis. Framförallt har de ju inte råd. Alltså de känns ju som ännu större rivaler nästan. Så ofta som de har stött på och gnabbat senaste åren. Det finns en liten connection i alla fall mellan Anaheim och San Jose på det viset att Doug Wilson basar den ena klubben och Bob Murray den andra. De var väl backpartners i Chicago i 15 år och sånt där som spelare. Så att de känner ju varandra som Brent Seabrook och Duncan Keith ungefär. Så att, men det gör nödvändigtvis inte allt i diskussion. I affärsbordet.
Nej. Ja, jag tror att det kommer att dröja innan den affären borde göra tills eventuella behov kring trading deadline bättre, eller hur?
Ja, det tror jag också. Men jag är lite besviken på Sharks ändå. Alltså, vi hyllade de första veckan när de började så sensationellt starkt där med flera segrar i rad. Vi trodde att vi kanske underskattat dem lite. Mm. Att De Boer kanske var rätt man trots allt, trots våran toksågning av honom här nu i flera år i princip. Men nu har de förlorat mer matcher än de har vunnit och de har inget fint record en månad in på säsongen ändå. Så att,
Sharks are back, sa DeBoer efter två matcher. Det var kanske att ta i.
Ja, men nej, det är fortfarande en märklig situation där det känns som att klubben inte riktigt vet vilken riktning den vill i. Och det är ju väldigt uppenbart när en sån som Marlowe alltså verkligen vill bort uttryckligen. Mm. Så att,
ja, något är det som är
bajsing.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du, en annan snackis, för att använda det hemska uttrycket, rätt färsk är ju då att Justin Abdelkader, som har ett annat smeknamn i min blogg ibland. Ja,
inte lika, det är ganska vulgärt.
Vulgärt, nu ska vi väl inte använda så starka uttryck. Nej. Roligt tycker jag.
Ja, ja. Nej, du tänker på apfelstrutsel.
Ja, apfelstrudel.
Strudel.
Apfelstrudel, det är en äppelkaka från Tyskland.
Ja, just det.
Utmärkt god.
Ja, men jag tänkte på ditt gamla Abdelfucker.
Ja, jag vet. Jag som tog upp det.
Ja,
Men i alla fall, han har ju då fått ett förbryllande kontrakt, får man säga.
Ja.
7 år. Med 4,25 miljoner dollar per år. Och det är många som har redan hånskrattat det här och menat att Holland har blivit vansinnig.
Alltså, jag såg det precis nu 2 minuter innan vi började spela in, så att jag har inte riktigt hunnit se några lektioner, men jag tänkte ju samma sak. 7-årskontrakt på Abdelkader.
Ja.
Som ju, alltså...
Ja, det har redan jämförts faktiskt med Clarkson-kontraktet.
Ja. Ja, de är ju lite liknande spelartyper, för att det är ju i grund och botten grinders liksom.
Ja.
Agitators lite grann, som ändå kan spela hockey, som ändå har lite händer, men som är väldigt ojämna och opolitliga i målskyttet. Det får vi ändå trots allt konstatera, för att vi börjar ju den här poddsäsongen med att hylla kedjan med Abdelkader och Zetterberg och Larkin.
Ja, de, men det känns som att han är extremt beroende av vilka han spelar med.
Ja, men efter den första veckan där när han öste in 4 mål direkt, så har han inte gjort ett enda mål. Så han är mållös i en månad i sträck nu.
Ja, och han har inga jättesiffror från tidigare under karriären. Så det känns lite, framförallt längden på kontraktet känns ju tveksamt.
Ja, att han ska ha den capiten i 7 år framöver nu. 4,25 eller vad det var.
Ja, för som flera har påpekat, inklusive vår vän Tobias Pettersson, för att återvända till honom. Han är dessutom den spelartyp lite som power forward som tar slut efter 30 ofta.
Ja, precis. Det finns ju mängder med exempel. Vi har varit inne på storspelare som Heatley och sånt där som har tappat, alltså gamla målskyttar, men en annan typ av spelare som viker ner sig snabbt, det är ju just de här liksom lite grinders, power forwardsen, alltså Dustin Brown. Jag vill inte helt slut än, men som tappar liksom den här offensiva gnistan.
Ja.
Det finns ju, Clarkson är ju verkligen en sån.
Men han måste väl tycka då, Holland, att Apfelstrudel har betydelse vi kanske inte ser.
Att han är
som karaktär i rummet, som det heter, och som trygghetsfaktor. För han är ju den enda de har med lite... Ja, han och Jonathan Eriksson är väl de enda som står upp där. Som har lite sandpapper.
Ja, det får man ju säga.
Sin karaktär.
Exakt. Han är ju inte jätterolig att möta trots allt. I en slutspelserie, det fick jag erfara mot i senast här med Tampa Bay. Han gjorde ju inte mycket mål och poäng då, men han var ändå en faktor som alla har märkt till.
Ja, men lika fullt. Alltså, det är ju...
Han är ingen spelare du vill portionera ut 4,25 miljoner av ditt lönetak till.
Nej, han är 28 år alltså. Ja, det är lite märkligt. Ja. Holland som man har känt som The Magic Man.
Ja. För att inte bara visst kan vi säga Clarkson där, men det är ju lite Stephen Wise-varning här också. Som de till och med köpte ut.
Ja, precis.
Då visste de för sig inte riktigt vad de skulle få. Men Men Abdelkader har de ju full koll på nu. Men nej, det, där är det är inget bra kontrakt. Det kan man ju bara konstatera.
Nej, det känns inte så.
Nej.
Vad har du?
Ja.
Ekan, du har en svettig kväll ikväll, eller hur? Du är lite stressad.
Ja, jag vet. Exakt. Det är så. Det är nämligen SHL återpremiär, om man ska säga. Och jag sitter ju på jobbet och ska jobba med den. Så det är
matchen. Du ska ratta det där.
Ja, precis. Ja, så att det har jag börjat. Så att jag missar ju den första perioden här nu.
Blir det, är det några chefer som blir arg på den?
Ja, kan bli lite onda blickar här när jag kommer ut från Sportsebastian. Men vi hinner ta upp lite till i alla fall. Så det blir nog ingen fullmatig hellängdspodd här. Men vi hinner med. Vi båda var ju lite sugna på att snacka om Colorado faktiskt.
Ja, jo, det är ett intressant lag nu som har haft en väldigt tveksam start. Nu var det lite roligare då att de, för deras del, att de slog Philadelphia på bortaplan.
Ja, 4-0.
Ja, 4-0. Mm. Och det kanske talar mer om att vi borde ta upp Flyers också, som såg ju starka ut i början, men nu har fallit ihop i samma slags misär som förra säsongen.
Ja, precis. Ja, det såg bedrövligt ut i den matchen.
Ja. Men Colorado är ju ett intressant fall, därför att det är så tydligt att ledningen där sitter så säkert, men inte. Det är två gamla storspelare som är älskade och avgudade i organisationen, men frågan är hur bra de är. Joe Sakic och Patrick Roy.
Ja, och det är ju till och med så pass att Patrick Roy, som det faktiskt höjs i röster om att han kanske borde petas nu på sparken.
Ja, men det får han ju aldrig av sin kompis Joe Sakic.
Och dessutom är han väl, han är ju liksom assistent, han har ju chefsroll i Colorado, förutom att han är tränare. Han är ju i princip med i beslutet av sparkningen av sig själv, kan man säga i så fall. Och det är han ju inte så intresserad av.
Nej, troligen inte.
Så han sitter ju på två poster liksom.
Ja, men det innebär ju att han har dubbelt ansvar för att de har byggt ett jävligt konstigt lag. Alltså, ja. Vi tänkte kanske att backarna är bättre än vad vi trodde, men de har ju, som de själva nästan har varit inne på nu, överskattat sina backar framförallt då.
Ja, de trodde att de städade upp det ganska ordentligt i sommar här. Och en sån som, vi får väl utvärdera den på lite längre sikt. Men en en pusselbit som var verkligen avgörande för Calgary när de trädde till slut bort Ryan O'Reilly. Det var ju Nikita Zadorov. Och han hoppades de ju skulle komma in och kunna lyfta backsidan i princip direkt. Men nu är han ju nedskickad till AHL. Så dålig start han haft.
Ja.
Och det var ju direkt förödande faktiskt för hur deras backdynamik var tänkt här. Boucherman har sett sådär ut, men är ju trots allt 36-37 år.
Och de har hemska siffror, eller hur? Så possession.
Som vanligt med Patrick Roy. De leder blockade skott. Det leder.
Ja.
Och det är ungefär det som, det är ungefär så Patrick Roys filosofi ser ut. För det var ju samma sak. Alltså det som ytterligare stärker hans position lite grann, det är ju det faktum att han är Jack Adams vinnare så sent som 2014. Ja. När de vann Central Division, tog 112 poäng. Och Roys första säsong. Och när han då åkte rakt ut i slutspelet mot Minnesota. Men sen dess, det mandatet som han liksom samlade på sig då, lever ju vidare. Plus naturligtvis här att de är så bra polare med Sakic, att han är en gud i Colorado. Men det är ju helt uppenbart att hans filosofi är ju inte, dels har de byggt laget lite fel, och dels så är hans tränarfilosofi helt inkompatibel med den typen av spelare de har, tycker jag. Men det saknas ju verkligen inte offensiv udd där. Men...
Nej, verkligen inte. De har ju McKinnon och Duchesne och Landeskog och Ginla.
Ja, Tanguy och
ja.
Grigorenko och allt vad de heter. Men de gör inte mål. Framförallt så skjuter de, kommer de inte in på mål. De har inget offensivt spel som gynnar de här typen av spelare.
Nej, så det är tråkigt. Det känns som i den konkurrens de befinner sig i Central Division, det känns som de har liksom harkat ner i en klass för sig och är klart sämst i den
delen. Ja, de är klart sämst. Ja. Och ja, när vi skulle tippa inför säsongen här, så lite motvilligt så sa jag faktiskt sist, för jag kunde inte tänka mig något lag som skulle hamna efter trots allt. Trots att jag tyckte de kändes intressanta liksom.
Jag tror väl jag var väl inne på samma spår.
Ja, precis. Man ser ju, man läser ju på pappret och man ser att de har kvalitet. Det finns bra spelare i laget, men det är liksom organisationen Colorado som inte fungerar just nu. Och jag tycker det som du är inne på med just säkert och Roa, att det är lite gamla hedliga ikoner som inte går att peta. Det är ju väldigt mycket Edmonton-varning på det. Ja. Craig McTavish och Kemmy Lowe, gamla 80-talshjältar, fått sitta där i 20 år utan att bara byta position med varandra när det gått lite dåligt. Ja. Jag menar Craig McTavish som varit tränare 4 gånger någonting och sen fått någon chefsroll när han har varit för dålig och sen fått chansen igen.
Ja.
Det känns som att det är lite liknande i Colorado nu. Att det är ett organisatoriskt, det kanske är fel personer på högre ort så att säga.
Ja, det enda som kan göra något åt det är den här skumma ägaren.
Som inte bryr sig så mycket om laget vad det verkar. I alla fall är mycket, mycket märklig situation faktiskt. Nej, jag vet inte riktigt hur cool det är. Alltså, eller jag vet ju, det är ju då som faktiskt kanske måste bort då.
Ja, och det lär inte hända. Så du är ett moment 22 där som inte duger.
Ja, verkligen. Och, som i den här tuffa divisionen, det sa ju så sent som i morse tror jag när jag läste Joe Sakic, att han är ju nästan lite desperat att, liksom, att vi börjar redan halka efter i divisionen. Det är alldeles så tuff. Vi spelar den tuffaste divisionen och vi kan inte tappa så mycket poäng från start. Mm. Och att han de facto är ute på transfermarknaden och försöker göra någon betydande trade. Och det har ju ryktats om att Duchesne till exempel är available. Och han sa ju, han dementerar ingenting där i princip. Han sa ju bara att McKinnon ska ingenstans, men i övrigt så lyssnar man, så är som German, så lyssnar man naturligtvis på allting så.
Jaha, så Landeskog kan vara...
Ja, alltså den enda han uttalat skyddade, det var McKinnon och Roa naturligtvis då, som är hans grej.
Ja.
Och sen är det naturligtvis så, när de gick så bra där 2013-14 där, då var ju Varlamov helt otrolig i kassen och Vesina-mässigt till och med nominerad naturligtvis. Men han har varit katastrof nu. Och frågan är om inte han kan vara ett trade bait för dem, för att bakom honom så har ju Reto Berra gjort en jättefin start på säsongen. Och så har de ju Calvin Picard som kallas upp nu när Varlamov faktiskt är day-to-day med en skada. Calvin Picard såg jag här om veckan blev utsett till bästa spelare i AHL den gångna veckan. Han är också steket där. Så att, det är nästan så att Varlamov är expendable också. Han kan inte heller leva på sin 14 säsong hur länge som helst.
Nej, men vi kan väl ha honom då?
Ja, det är ju det som är frågan. Men det är om... ja. Calgary.
Ja. Som har problem med
Buffalo kanske. Ja.
Det är konstigt. Jag tycker att när jag ser Calgary så spelar de rätt bra och har liksom hostat upp sig, men nu ligger de sist i västra konferensen.
Ja.
Delad sista plats med Colorado, eller med en match mer spelad, så de är sist.
Ja, precis. Så båda är ute i öst och spelar nu. Jag tror i Colorado, det som ytterligare talar för att det blir svårt för dem att klättra är att de har en 14 dagars roadtrip. Spelar något mot Boston.
Ja.
Och det är bara andra matchen på den 2 veckors roadtripen. Så att det känns inte som att det är ultimata förutsättningar för att börja klättra.
Nej.
Och Calgary, de möter mitt Tampa natt som jag naturligtvis ska titta på.
Just det, jag har sett Calgary i Tampa en gång. Det var när vår vän Christian Huselius gjorde 6 eller 7 poäng. Jag tror det var 5 plus 2.
Just det.
Många år sedan. Mike Keenan var coach och hade ju varit väldigt barsk mot Huselius.
Det kan man säga.
Så jag var tvungen att fråga honom. Jag gick fram till Mike Keenan efter, men nu måste du väl säga att Huselius var det bra i alla fall med 5 mål och 2 assist. He's a forward, that's what he's supposed to do.
Nej. oj. Ja, Mike Keenan, han har ju jag tror till nästan det står på hans Wikipedia-sida att han är svenskhatare. Det är liksom hans stämpel. Ja. Han är ju ledig, Colorado. Kör.
Ja visst, in med Mike Keenan. Det skulle kul för Söderberg och pojkarna.
Ja, det kanske inte är rätt variant heller. Det känns som att han gärna tittar på, precis som Röra, kolla på hur många skott som blockas. Det är ungefär det.
Men du, de är ju några där, vi sa ju det, det finns offensiv spets där, men precis som de gör inga mål, men det är de ju inte ens om. Det är ju väldigt underligt att så många stjärnor i den här ligan har inlett säsongen så blekt, alltså framförallt statistiskt. Alltså vi har Crosby är ju det som alla pratar om, att han gör inga mål längre, men det är ju helt många som inte gör det.
Nej, precis. Jag såg ju, du ville ju ta upp det lite grann. Och det är ju naturligtvis Alltså det är ju en trend på något sätt, för att det är så många stjärnspelare som liksom inte levererar. Det är alltid någon eller några som har några svackor, men nu är det ju så många. Men hela Anaheim där med Getzler som fortfarande är mållös.
Ja.
Kessler minus 11.
Ja. Nash här i New York, han gjorde sitt första riktiga mål mot Carolina.
Ja, det. Ha
fått ett mål dömt när han var kom fri.
Öppen bur.
Ja, och ja. Ovechkin levererar väl hybrid. Men i övrigt så är det ju Kane och tvillingarna i Dallas. De enda riktiga stjärnorna som verkligen levererar.
Men, vi har ju ett jätteexempel apropå Philadelphia tidigare. Vorasek, inte minst, också precis som Gessler, noll mål hittills.
Ja, han spelar bra, men absolut inga mål. Det finns ju fler. Corey Perry gjorde sitt första bara häromveckan och en sån skyttekung. Alltså, man såg på honom när han hade gjort en låg på isen i enorm lättnad bara från honom.
Ja, precis.
Så frågan är, vad beror det här på? Är det, alltså, Patrik Hörnqvist säger när jag har pratat med honom att i Pittsburgh så är det problemet är att Crosby och Malkin är extremt uppvaktade, att det alltid är två man på dem, att det handlar om att Hörnqvist själv och några andra måste steppa upp när det blir så. Men jag menar, så har det väl sett ut i många år.
Ja, nej, precis. För det känner jag också. Det är ju, kan ju inte vara trenden, det nya. Den nya grejen som gör att stjärnor inte levererar på samma sätt. För det, så har det väl alltid varit. Att stjärnor drar till sig större markering och så här, större bevakning. Men jag har en liten teori själv.
Faktiskt. Ja, låt höra.
Ja, precis. Nej, men, och den knyter ju faktiskt ihop lite grann. Kanske med det vi pratade om i början. Det här med att det är ju svårare. Överlag så är det ju svårare att göra mål för tiden. Och det känns som att. Jag är ju ofta inne på det här med mentalt. Det mentala spelet. Och att det kanske är för att jag är så själv. Är så dålig mentalt i sport. Jag blir ju nedsykad direkt. Jag spelar. Alltså jag är katastrof i golf och tennis och såna här sporter. Det är alldeles för mentalt. Men alltså att när det är svårare att göra mål. Då liksom. När man väl hamnar i en svacka så är det ännu svårare nu att ta sig ur den liksom. Och du måste ju ha det här flytet för att det ska stämma. Det snackar ju alla målskyttar om liksom, att de måste komma in i the flow liksom. Det är då det, allt går på instinkt, när de har självförtroendet, när allting bara sitter. Och när det nu är svårare mål så kanske det blir ännu mer ännu tydligare liksom, ännu mer exemplifierat. Och det är liksom. Det känns som att det blir ännu större svängningar mellan lagen också. Man kan hitta exempel från alla säsonger. Men jag tycker att det var så otroligt tydligt de senaste åren. Vi såg liksom Minnesota i fjol som bara kunde gå från liksom, plötsligt när allt började stämma. Så liksom hela laget började göra mål helt plötsligt. Och vi såg inte minst Ottawa som gjorde den mest historiska upphämtningen någonsin.
Fan, du satte Ottawa nu. Du sa det utan problem.
Du ser, du hörde det. Och i år liksom när hela Anaheim som lag liksom inte kan göra mål, och Tampa nu har från att ha blivit nollade en gång förra säsongen så har de redan blivit nollade 3-4 gånger hittills. Så det känns som att det är större, det blir ännu mer streaky. Det har alltid funnits streaky lag, men det är så enorma streaks åt båda håll, både för spelare och för lag nu för tiden. Jag tror att det är mentalt och att det har att göra med det här med att sporten blir ännu svårare liksom. Det krävs ännu mer starkt psyke.
Så är det nog. Jag frågade också Victor Hedman om det där. För han gjorde till slut sitt första mål i tom kasse.
Ja.
I och för sig snyggt. Som han sköt från egen zon.
Ja, just.
För de har ju också, får man ju lov att säga, haft jävligt svårt i mål.
Det kan jag definitivt stryka under på. Mm.
Och jag har ju haft teorin om att det har att göra med baksmälla efter att de har svårt att tända till för vanliga grundseriematcher efter att ha varit i glamorös Stanley Cup-final, fast Victors bild var snarare att nej, det är för att vi gick så bra i fjol så vill alla lag göra sina bästa matcher mot oss. Så har man upplevt det själv, säger han, när man har mött lag som har varit i final, att de vill man slå.
Ja.
Så att alla gör sina bästa matcher mot Tampa. Håller du med om den? Har det känts så?
Ja, alltså det kan väl stryka under på lite grann också. Alltså, alltså framförallt när de här triplets som kom fram förra året, då var det ju ingen som hade koll på dem riktigt. Alltså jag naturligtvis som sitter och kollar på dem. Men i ligan hade det ju liksom många av de här spelarna inte riktigt slagit igenom. Och Tampa kändes ju som en uppstickare snarare än en contender.
Ja.
Och det var inte alls samma. Alltså nu ser vi ju till exempel när folk känner till Johnson och Palat som tyvärr är skadade nu. Och Kutcher och så här, de har ju inte alls varit lika effektiva i år.
Samma sak med Filip i Nashville.
Ja, precis.
Folk har väldigt koll på honom nu.
Ja, det är många som har drabbats lite av den sophomore slump-aktig. Nu har ju de varit med i ligan några, men Aaron Ekblad har ju lite tufft i år också.
Jaha, har han?
Ja, i alla fall poängmässigt tycker jag.
Bästa laget i Florida just nu i alla fall.
Usch.
Ja.
Men då tycker jag samtidigt, å andra sidan, när vi är inne på konstiga liksom floppar som inte varit svårt att hitta, så är det lite förvånad typen som Patrick Kane, som har sån enorm turbulens att han går in och gör sin bästa säsongstart någonsin. Det kanske är tvärtom där, att det har blivit lättnad nu när han kan koncentrera sig mer på hockeyn.
Men... Ja, underligt. Ja.
Och lite konstigt där med att det, jag tycker en annan trend är att det är mycket av de som har lyckats hittills, det är mycket äldre spelare, för att det vi pratade om på försäsongen var att det är a young man's game liksom.
Ja.
Och att det blir snabbare och snabbare, och det här med att David Booth sa att vi äldre spelare, vi petas bara för att man kollar på ålderskolumnen och inte vad vi presterar på kamperna. Men jag menar, en sån som Markov, som jag ansågs vara lite halvslut där när han inte gjorde något starkt slutspel, han gör en otrolig säsongstart. Och Thomas Plekanec i Montreal också. Och Thomas Vanek har ju kommit igång ordentligt i Minnesota. Och Mikko Koivu gör det bra.
Och den evigt unge Jaromir Jagr.
Jaromir Jagr är ju ett fenomen. Liksom. Han kommer ju vara bra när han är 67 också, känns det. Men, och det är Henrik Zetterberg till exempel som...
Ja, det är sant.
Alltså han, där har det ju passerat några svenska namn på de bästa svenska... När vi gör våra listor av de bästa svenskarna. Han är ju inte... nödvändigtvis topp tre längre. Han hamnar ju på sexa i vår plats i NHL-bibeln. Men han har ju också en ruggig stark start här. En poäng per match liksom.
Ja, fast det vill han inte prata om. Alltså, han vill inte jinxa sig själv.
Nej.
Jag vill inte heller jinxa dig. Men nu måste vi börja dra ihop det här så du får gå och jobba faktiskt.
Ja, precis. Nu börjar
klockan... Teo arg på mig också.
Ja, just det. Nej, nu ska vi hålla oss på banan.
Så vad har vi för nummer, unge man?
Vi har ett otroligt starkt nummer. Det är alltså avsnitt nummer 81.
Ja.
Där hittar vi ju fler alternativ. Det är tre spelare i dagens NHL som kör 81. Och du känner ju mycket väl igen alla tre. Det är Phil Kessel, Lars Eller och Marian Hossa.
Ja.
Vem vill utse som nummer ett?
Marian Hossa. Det är en av mina absoluta favorithockeyspelare. Ja. Tycker han är fantastisk. Ja. Det är inget fel på de andra heller. Kessel är ju framförallt målskytt av rang. Väldigt roligt häromdagen med Johnson, den tråkiga coachen. Faktiskt var rolig. Han fick frågan vad är hans första intryck av Kessel så här efter månaden. He's very coachable, sa han.
Ja.
Eftersom det var ordet i Toronto att han var uncoachable.
Exakt. Ja. Snyggt.
Ja, men jag säger Hossa.
Hossa är ju extremt coachable. Det är väl en av absoluta favoriterna man kan ha i sitt lag som tränare. Han är ju väl den ytterforward skulle jag säga som är närmast att vinna pris som bästa defensiva forward.
Ja.
För att han är ju en extrem tvåvägsspelare.
Så 81 med Hossa.
Och han har konkurrens kanske på över tid. För en annan slovak har haft nummer 81 också. Det är ju namnet här som kan göra att vi får en sån här explicit grej nu. För det här är också lite vulgärt. Miroslav Satan körde 81.
Mm. Vad menar du med det? Varför skulle det vara...
Ja, men det är ju... Ja, jag kanske överdriver detta efternamn lite grann.
För att han heter Satan?
Ja, precis.
Du är religiös också.
Nu framstår jag här som väldigt...
Finlandssvenska, de är ofta religiösa.
Finlandssvenska, okej. Okay. Ja, och det stämmer i och för sig, jag är väldigt finlandssvensk.
Ja.
Ja.
Men du, då får vi säga amen nu då.
Ja, men då säger vi amen.
Och... hörs nästa vecka, då har vi förhoppningsvis lite mer tid på oss.
Ja, precis. Då kan vi se ihop det ännu mer, så att säga, och få bre ut oss lite grann. Nu blir det lite stressat här. Men vi tackar alla som har lyssnat.
Ja, maila oss, eller twittra, eller vad som helst, om vad ni vill ha.
Ja.
Vi ska ta upp.
Precis. Vi hade en sektion som vi inte hann med den här veckan, som vi kanske kör nästa vecka då. Vi kommentatorer.
Ja,
bäst att jag tänker mig att jag ska klippa in lite YouTube-varianter där, så att vi får lite att lyssna på det också.
Ja, sen är det dags att du börjar sjunga igen, så Victor Norén.
Ja, det var länge sedan jag sjöng.
Ja, tycker jag. Ja. Jag råkade höra häromdagen när du sjunger den Montreal-sången. Jag tycker det är den bästa insatsen hittills.
Ja, det är ju framförallt har jag goda förutsättningar, för det är en fantastisk låt. Ja, som har gått på repeat, på repeat uppe i Montreal här nu i den här säsongstarten.
Ja, man kan få höra en liten...
Ali, 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 Montreal, Ali, Ali, Ali. Allez, Montréal, så kommer lite franska. Allez, come on, allez, gagne, oh, allez, allez, allez. Ah, det var, ja.
Sjuk i huvudet. Ja. Men jag tycker vi kan avsluta så.
Ja, vi gör så. Och så hörs vi nästa vecka. Ha det gott.
Hej, hej.
Hej, hej.